Jag såg en bild vid ett tillfälle när, inte så långt efter jag hade kommit tillbaka till Jesus 1989 och överlåtit mig. Och när jag var i bön så såg jag som ett vitt, det var som ett, en, vad ska man säga, ett draperi, en gardin som drogs undan så här. Som en slöja som dras undan. Och jag förstod inte riktigt, eller jag förstod vad det innebar, för jag förstod att Gud ville liksom öppna upp sitt ord, att han ville öppna mina ögon. Fast helt och hållet förstod jag inte vad det betydde just då. Men apokalypsis, ordet som översätts uppenbarelse i Nya Testamentet, det betyder exakt det. En slöja som dras undan. Eller ett täckelse, ett avtäckande av en sanning, till exempel i Guds ord. Det är någonting som uppenbaras så att vi ser. Och med det vill ju naturligtvis Gud visa att så, precis som det var i mitt liv innan, när jag inte levde för Gud, jag inte följde hans väg och ville leva i hans vilja med mitt liv, då var liksom allt det här skymt för mig. Det var dolt. Men nu, när jag hade ödmjukat mig och överlåtit mig åt honom, så ville han öppna mina ögon och öppna sitt ord. Kolosserbrevet 2 och vers 2. Nu ska vi se, jag läser där från Svenska folkbibeln, ja. För att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Alltså att få en rätt insikt i Guds hemlighet som är Jesus Kristus. Med andra ord, att lära känna honom. Det är det handlar om, att lära känna Jesus. Och vi ska också läsa från psalm 25 och vers 14. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Eller som det står i 1917 års översättning, Herren har sin umgängelse med de som fruktar honom. Och sitt förbund gör han känt för dem. Och det här ordet att umgås förtroligt, det ordet betyder, det betyder att man delar familjeangelägenheter eller hemligheter med varandra. Men det är alltså nära vänskap, en nära gemenskap. Herren är alltså vän med de som fruktar honom. De som har Guds fruktan i sina hjärtan. Och de får del av hans hemlighet eller hans rådslut. Han uppenbarar det. Så är det. Och då kanske ni minns att det står om ett par personer. Det står om Hanok. Första Mosebok 5 och 22. Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud. Och så står det i kapitel 6 och vers 9 om Noa. Noa var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte. I umgängelse med Gud vandrade Noa. Mm. Alltså det var två exempel av människor som vandrade i umgängelse med Gud. Och det vi ser med Noa här, det är ju att han riktade in hela sitt liv utifrån, eller enligt det Gud hade sagt till honom. Hela hans liv var helt inriktat på Guds vilja och det Gud hade talat till honom, uppenbarat för honom, och det som var Guds vilja för hans liv. Och det står ju om Abraham att han var Guds vän. Därför att ordet här, förtroligt, jag kanske inte sa det, betyder också samtal mellan vänner. Man är vän med någon. Och vi kan läsa i psalm 127 och vers 2. Ja, 1 och 2 läser vi. Om Herren inte bygger huset så arbetar de fåfängt som bygger därpå. Om Herren inte bevarar staden så vakar väktaren fåfängt. Det är fåfängt att tidigt stå upp och sent gå till vila och äta ett bröd med vedermöda. Detsamma ger han åt sina vänner. medan de sover. Nu läste jag från 1917 års översättning som ni hörde. Men här står det alltså om vänskap, de som är Guds vänner. Det är alltså samma betydelse som här, att umgås förtroligt med Herren. Eller att vandra i umgängelse med honom. Det är alltså Guds vänner det handlar om. Att arbeta och slita och bara kämpa för detta jordiska. Det är meningslöst. Det ger Gud och sina vänner när de sover. Därför att han vet vad vi behöver. Och istället får vi vara inriktade på, och vårt liv var inriktat på, vad är Guds vilja? Att tjäna honom. Och det andra, det är klart att det regnar ju inte mat från himlen och så vidare. Vi får arbeta och vi får, som alla andra. Men det är inte det vi lever för, utan vi lever för Herren. Det står ju i första Mosebok 18 och 17 där Gud säger, kan jag väl dölja för Abraham vad jag tänker göra? Abraham var ju Guds vän. Kallas Guds vän. Kan jag väl dölja för Abraham, sa Gud, vad jag tänker göra. Vad som att Gud kunde liksom inte hålla tyst. Han ville dela sitt hjärta. Han ville dela med Abraham det som låg på hans hjärta. Och han delade med Abraham, och det ledde till att han gick in i förbön. Och så tror jag att Gud vill ju också dela han vill dela det som är på hans hjärta med oss. Han vill att vi ska vara hans vänner. Han har kallat oss att vara hans vänner. För Gud är vän med oss. Det är människan problemet sitter hos. Amen. Människan är fiende eller fiendskap mot Gud. Men Gud vill vara vän med oss. Amen. Och när vi ödmjukar oss för honom, då får vi bli hans vänner. Och det står också där Jesus säger i Johannes 15 till sina lärjungar och vers 14. Ni är mina vänner om ni gör vad jag bjuder er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner, säger han i vers 13. Ni är mina vänner om ni gör vad jag bjuder er. Och vänner, det är de som har lärt sig alltså att lyda Gud och vill lyda honom och följa hans bud. Så finns det också en intressant betydelse av det här ordet som vi läste, att umgås förtroligt eller ha umgängelse med Herren, där i psalm 25. Ordet på hebreiska är sod, som alltså betyder hemlighet eller dela familjeangelägenheter eller ett samtal mellan nära vänner. Och det ordet kommer från jasod, som betyder att lägga en grund. Att lägga en grund. Och det är det som Jesus gör i våra liv när vi umgås med honom. När han får vara Herre i våra liv. Han vill öppna våra ögon. Han vill öppna sitt ord. Och då vill jag bara ta upp den högtid. Den första av hösthögtiderna som står om i tredje Mosebok 23. Som kallas basunklangens högtid eller trumpetfesten. Egentligen finns betydelsen i den här med basunerna att påminna om att Messias ankomst är nära. Man blåste i basun i gamla testamentet för att samla folket eller att samla hären. Man blåste också här för att förbereda för den kommande högtiden. Det var försoningsdagen, den stora försoningsdagen. Och sen kom lövhögtiden. Nu brukar man ju, de som är insatta i det här och messianska judar, de brukar ju ta de här högtiderna som ni kanske vet och koppla till Jesu andra återkomst. Och de första högtiderna, de är ju kopplade till Jesu första ankomst, påsk och pingst och detta. Och vi känner igen det här med basunerna. Det återkommer ju i Uppenbarelseboken, de sju basunerna där, va, som föregår Jesu andra tillkommelse, Jesu andra ankomst. Men det finns flera uttryck om den här basunklangens högtid. Bland annat så sägs det att rabbinerna kallar den för den livgivande högtiden. Den livgivande basunens högtid. Så det är ännu en sak som pekar på det dödas uppståndelse när Jesus kommer. Och det som jag vill då särskilt här stryka under. Rabbinerna kallar det öppnandet av boken. Mm. Öppnandet av boken. Och då är det Guds ord det handlar om. Att Gud öppnar så att vi ser, förstår, först och främst lär känna Jesus. Men också att vi ser det han undervisar om och det Guds ord visar om tidens tecken och så vidare och den tid vi lever i. Och det här gäller särskilt ju i ändens tid. Det står ju om att lammet, alltså Jesus, öppnar bokrullen i Uppenbarelseboken med de 7 sigillen och som innehåller 7 basuner och 7 vredeskålar. Och där har vi ju tagit upp i ändens tid, som ni har sett den serien. Paulus, han bad om uppenbarelsens ande. Han bad om detta, att få rätt kunskap, att få upp ögonen för sanningarna i Guds ord. Efesierbrevet 1:17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Alltså att slöjan dras undan, då billigt talat, så att ni ser klarare och klarare en rätt kunskap om honom. Och i Lukas 24:45, där är ju händelsen när Jesus möter där vi brukar kalla Emmausvandrarna. Och det står att han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Han öppnade deras sinnen. Jesus undervisar dem om att Messias måste lida. Det hade de inte förstått. Det står där tydligt och klart. Men det var liksom dolt för deras ögon. De hade inte förstått det här helt. Och nu när Jesus undervisar genom hela skrifterna, alltså lagen och profeterna, det vi kallar gamla testamentet, och då såg de och fick sina sinnen, sina inre ögon öppnade, så de förstod varför Jesus måste dö och hade uppstått också. Och så finns det här ordet i Daniel 12:4. Men du Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift, eller denna skriftrulle eller bokrulle som det också betyder. Samma som ni vet Johannes ser sen i uppenbarelseboken. Bokrulle med sigillen. Försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor, eller kunskapen ska växa till. Det är alltså ett särskilt löfte i ändens tid som vi tror är den tid vi lever i. Att kunskapen, insikten ska växa och öka. Att Gud vill mer och mer öppna våra ögon. Men motsatsen gäller också. Om man inte ödmjukar sig inför Herren. Om man inte vill lyssna. Om man inte vill ta emot. Vi vet ju att fariseerna på Nya Testamentets tid, de läste och de kunde citera långa, långa stycken i skrifterna. Och de läste och de menade att det här ger evigt liv. Men så säger Jesus i Johannes 5:39, står det: ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. De läste och de läste, men de såg ändå inte. Vad var orsaken? Ja, profeten Jesaja hade ju sett det här och profeterat om det här. Som säkert hade hänt tidigare också i historien där. Men som här nu är så uppenbart. Och Jesaja levde ju ungefär 600 år innan. Jesaja 29:11-13. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sån bok åt någon som kan läsa och säger läs detta, då svarar han: jag kan det inte, den är ju förseglad. Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger läs detta, då svarar han: jag kan inte läsa. Herren har sagt: eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Och vi vet ju att fariseerna, de la ju till mängder med egna bud och stadgar som de då la på människorna som tunga bördor och slavok, bildligt talat, som de skulle följa. Vilket gjorde Guds ord om intet, sa Jesus till dem. Och så är det. Därför varnar Bibeln att vi inte får lägga till eller ta ifrån, utan vi läser hela Guds ord, vi tar vara på hela Guds ord. Och vi fruktar Herren så att vi tror på hela Guds ord. Vi förstår inte allt, Vi ser inte allt, men den helige ande undervisar oss. Och mer ska insikten växa till. Det är vi lovade. Nu är det ju skillnad ibland, kan vi kanske uppleva lite till mans att Bibeln kan vara lite stängd och inget tycker vi är levande och så vidare. Det är en annan sak. Det är sånt som vi alla kan få känna av ibland. Men det är en annan sak. Det här handlar om hjärtats inställning till Herren och till hans ord. Och då märker vi ju det som kommer in, som vi ser idag. Och jag var ombedd då, som jag sa, att ta upp lite mer här om Emerging Church. Och den rörelse som har en otrolig påverkan på kristenheten över hela världen. Mm. Och många ser konsekvenserna, men vet inte kanske var kommer det ifrån. Det som det bara kommer från tomma intet. Nej, det finns en påverkan och det finns en rörelse bakom allt det här. Konsekvenserna då, som är ganska vanliga, jag bara tar några, för det här är ett väldigt, det är ett stort ämne. Och det alla är överens om, tror jag, det är att det är ganska svårt att förklara, det är ganska svårt att sammanfatta vad Emerging Church, eller den framväxande kyrkan, eller den spirande kyrkan på svenska då, vad det är egentligen. Till exempel så kan det vara att man tar bort korset i kyrkan. Hänger svarta skynken framför. Det ska se ut så lite som möjligt som en kyrka. Av någon anledning då. Det som är värre är att pastorn eller de som predikar. De blir mer upptagna av strukturer och planer. Än bönen, ordet som de är kallade till. Det finns ju många sådana här rapporter idag. Det profetiska tystas. Profetier tystas. Mystiker citeras ofta idag. Det ingår också i det här. Kyrkofäder som de kallas. Man kan gå på en förmiddagsgudstjänst utan att man får höra ett enda bibelord. Jag skrev om det i Olins funderingar nyligen. Det var precis när jag höll på med funderingar som en vän till oss. Jag pratade med en vän på telefon som berättade om vänner som vi också känner till, som då var alldeles förtvivlade. De hade varit på söndag förmiddagsgudstjänsten och inte ett enda bibelord ens citerades. Mm. Och de sa att vi orkar snart inte gå, vi vet inte om vi orkar gå dit mer. Om Guds ord är vår mat, vår andliga mat. Och det är det som vi ska få när vi samlas som Guds folk. Ja, jag sa det, de gör rätt i att inte gå dit. Undervisningen kanske blir mindre och mindre. Man talar inte om ändens tid och tidstecken eller Jesu återkomst. Man kanske omdefinierar bibeltexter, förändrar och förvrider och accepterar sånt som Bibeln faktiskt varnar och förbjuder. Man tar in företagsstrukturer. Kyrkorna blir mer som marknadsstyrda, kan man säga det. Det är ju en sak av företag. Företag är ett företag. Guds församling är Guds församling. Det är en annan, det är skilda saker. Man accepterar det som inte Bibeln accepterar bland Guds folk. Till exempel att man lever ut homosexualitet. Eller man öppnar för mystiska övningar. Och kulta och kultism. Som det faktiskt handlar om. Bönetekniker. Och man öppnar för katolicism. Mm. Och man börjar ta in kanske ikoner och ljuständning och liturgier och sakrament och radband och korstecken. Mm. Där man aldrig ens har ens tänkt på något sånt tidigare. Ja, det finns en mängd av olika konsekvenser och tecken på det som den påverkan som finns. Som väldigt mycket kommer från just Emerging Church eller den framväxande kyrkan. Vad är det som händer, kan man undra. Jag citerar en av dem som har skrivit böcker om det här. Avslöjat och varit till stor välsignelse för många, många runt om i världen. Roger Oakland heter han, som bor i Amerika då. Det verkar som att Emerging Church håller på att träda fram igen. Men istället för att återvända till det inspirerade Guds ord som finns i Gamla och Nya Testamentet är målet att återinföra en forntida framtida tro som baseras på idéer, dogmer, traditioner och åsikter hos kyrkofäderna i den romersk-katolska kyrkan. Enligt Bibeln kommer tron av att höra Guds ord. Vad händer med en metod, till exempel då, som man tar in, som inte är grundad i Guds ord? Vad händer om Guds ord ersätts med upplysning genom människans ord? Ja, svaret är att man återvänder till mörker igen. Mystikerna, eller de så kallade kyrkofäderna, la till idéer som inte finns i Bibeln. Det ledde bland annat till Mariadyrkan. Nu vill man ta in allt sånt igen för att få kyrkotillväxt och så kallad framgång. Man uppmanar med andra ord till att experimentera med det mystiska, med det okulta och hedniska tekniker för att få kontakt med andevärlden och komma närmare det man tror är Gud. Man använder också fredsplaner. Det här är inte nu citat längre. Fredsplaner som ingår i de här rörelserna och i den här kyrkotillväxtrörelsen som det också kallas. Och i de här fredsplanerna så går det ut på att förena alla religioner i socialt arbete. Och det är klart, för människor som inte är frälsta, som inte känner Jesus, så klart att det här låter bra. För fred är ju bra. Det vill vi alla ha. Men här är en agenda bakom för att förena alla religioner till en världsreligion. Där alla religioner är lika och så lika värda och så vidare. Jag såg på bloggen Aletheia på nätet nyligen, så stod det ett citat av Levi Petrus som hade stått i Evangelii Herold år 1925. Då sa han så här: katolikerna är mästare i att arbeta bakom kulisserna, och det är inte tu tal om att inte ett sådant arbete pågår också i Sverige. Den dag vi stryka flagg inför dessa påtryckningar har pingstväckelsen fått sin dödsdom. Och det, om man tänker på hur profetiskt det uttalandet var med det som händer nu när pingstledningen åker ner på studiebesök i Rom snart, nästa månad, för att få andlig gemenskap med katolikerna. Och det här sa alltså Levi Petrus för så många år sedan. Och det ser vi hända idag. Det är ganska skrämmande. Men det är inte bara pingströrelsen, utan det här gäller ju i stort alla sammanhang. Andra konsekvenser kan vara att man nästan till vilket pris som helst ska locka människor till kyrkan. Och det kan vara genom disco, det kan vara genom ordvisningar och annan underhållning. Det kan vara okulta inslag, det kan vara yoga, som ni vet, kontemplation och mysticism. Det verkar ju på ytan lite mer andligt kanske. Yoga, det är ju lite mer, det vet ju de flesta om att det är från hinduismen och buddhismen, och det har med New Age att göra. Men kontemplation, kontemplativ bön och mysticism kan låta lite andligare för många. Men det är precis samma sak. Det är ingen skillnad. Och då frågar jag, vilka dras till kyrkan då? Vilka är som dras till kyrkan? Ja, en sak vågar jag påstå. Det är inte de som lockas av det här som söker Gud. Det är det inte. För så mycket kan jag säga, som själv har varit ute på andra vägar. När jag kom tillbaka, om jag hade mött det här i kyrkan, disco och mordvisningar och det som jag hade levt i då, då hade jag vänt direkt vid dörren och aldrig gått dit igen. Det var absolut inget sånt jag ville ha. Jag ville höra om Jesus, jag ville höra undervisning, jag ville höra Guds ord. Det var det jag sökte, det var det jag ville ha. Det vill ha den ha som söker Gud och som hungrar efter honom. Den som hungrar efter rättfärdighet. Vilka kristna är det då som attraheras av detta? Det är sånt man kan undra och fundera över. Och jag tror att det måste någonstans vara det att Jesus aldrig har riktigt varit herre i ens liv. Och många gånger det kanske det också är den som har varit kristen hela sitt liv och kanske aldrig har levt i något annat eller prövat något annat och inte har gjort den där överlåtelsen utan tagit mycket för givet, därför att man har växt upp i det här och man tar det så för givet. Jag kan inte se någon annan förklaring. För det är underbart att leva för Jesus hela sitt liv.
Amen.
Visst är det det. Men det gäller ju att Jesus får vara Herre. Och det hjälper inte om man är uppväxt i ett kristet hem eller uppväxt i kyrkan, att det blir en vana för en. Utan man måste ju också komma, det är ju beslutet, det är ju personliga relationer med Jesus, att han får bli Herre i mitt liv.
Amen.
Det är det handlar om. Och då vill man inte ha något sånt i kyrkan. Det hör inte hemma där. Ja, det gäller att följa Jesus och inte följa mängden. Om vi inte håller oss till Guds ord och står kvar i Guds nåd, som det står, då är vi illa ute. Och när vi ser den här rörelsen och frukten av den och konsekvensen av den, så kan vi ju mycket väl känna igen dels fariseerna på Nya Testamentets tid, och dels är det också som flera har kommit fram till eller sett när de har verkligen på djupet kollat upp den här rörelsen, att det handlar egentligen om liberalteologi. Det är liberalteologi, bara i en lite annan förpackning.
Laglöshet,
ja, precis. Vad säger Bibeln om att ställa traditioner och allt det här över Bibeln, och att blanda mänskliga traditioner med Bibeln? Det läser vi om i Markus 7 och från vers 6. Och det är Jesus som säger till just till de fariseerna och skriftlärde här: rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves styrkar de mig, eftersom de lärare förkunnade människobud. Det var alltså det som vi läste innan, de orden som Jesus här tar upp från Jesaja bok, som Jesaja profeterade. Men så säger Jesus: ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar. Och det här ledde till att de i förlängningen hatade Jesus. Och det var de som utlämnade Jesus till att dödas. Det är frukten. Det är vart den här vägen leder. Denna breda, laglösa väg. Man föraktar och man till slut hatar faktiskt de som verkligen vill gå den smala vägen och vill följa Jesus och lära känna honom och låta honom vara Herre i sitt liv. Och vi läser från första Timoteusbrevet 4 och 1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Villoandar, det är ju samma ord som vind, som ni vet. Och det står ju också om vindkast i läran, som leder till avfall från sanningen. Det leder bort ifrån sanningen, bort ifrån Jesus, bort ifrån korset. Jag brukar ta några citat för att visa den där vägen stegvis bort ifrån korset. Så jag vill nämna dem först, och så går vi tillbaka till några av de här påståendena och ser lite närmare. För det börjar ju ofta med att man ska ändra former. Och allt ska bli nytt och allt ska förändras. Allt ska bytas ut. Det är ofta det första steget. Och det här görs då för att man säger att man vill nå människor med evangeliet då. Så säger man: vi ändrar inte budskapet, bara formerna. Men nästa steg: vi måste vara sökarvänliga och inkluderande. Vi kan inte skrämma bort människor. Med vad? Vad är det som stöter bort människor? Ja, det är tal om synd och skuld och dom, till exempel. Det är väldigt anstötligt för en människa som inte är medveten om sitt behov av frälsning och att man är en syndare. Då vill man ju inte höra sånt. Så det där, det tonas ner mer och mer. Till en början så bekänner man sig till detta, att man tror på detta. Men man talar mindre och mindre om det. Och så leder det till att man istället börjar tala om att människan är ju egentligen god, om man skrapar på ytan. Man talar om ett nytt evangelium och en ny kristendom. Man säger att människor vill ha upplevelser, inte lära, säger man. Profetier är inte vår angelägenhet. Nu har man alltså kommit dit att det profetiska ordet, det ska vi inte syssla med. Guds rike kommer genom de kristna i den eukaristiska nattvarden, och det ska utbredas över hela jorden. Eukaristisk nattvard, då syftar man på den katolska nattvarden när man säger det. Gud är i allt, vi kan bara inte se det. Så har en av Emerging Church-pastorerna uttryckt det, Rob Bell, som är en farlig blandning. Och här kan man tala om en vindflöjel. Ren New Age-are ena gången. Och sen låter han biblisk nästa gång. Så han har ju nu skrivit en bok som är väldigt omdebatterad. Där han ifrågasätter då domen och helvetet och liksom sår in de här tankarna då att alla till sist blir frälsta och så vidare. Och då hade det ju varit onödigt för Jesus att dö. Då är ju korset helt... Det är ju då verkningslöst, om man tror så. Det är ju tvärt emot vad Bibeln säger. Och de som försvarar honom då kan de ta fram en annan predikan som är ganska biblisk då. Så är det okej, och så tar man det till försvar. Men det är där som man inte går på. För den som håller på så där, vindkast i läran som det står, och håller sig till onda andars läror, för det är vad det här handlar om. Det är bättre att inte lyssna på alls. Amen. Och det är bättre att inte läsa sådana böcker, utan hellre kasta dem om man har någon. Frasen Jesu andra tillkommelse finns inte i Bibeln, säger en del då företrädare i Emerging Church. Doktrinen som frasen hänvisar till förtjänar nytänkande. Den är inte bara ignorant och fel, utan farlig och omoralisk, säger man. Här närmar man sig det som man arbetar för, bland annat då Alliance of Civilization, det här organet i FN som ska medla mellan kulturer och religioner. Då de vill ju utplåna all, som de säger, all fundamentalism i alla religioner. Och det är exklusivitet. Och det är till exempel att säga att det jag tror är enda sanningen. Att Jesus är enda vägen till Gud. Och jag tror inte att några andra religioner är sanning, utan det är lögn. Det är alltså fundamentalism enligt dem. Och det dras parallell till terrorism. Och här närmar sig då denna rörelse Emerging Church samma tänkesätt. Att det här är alltså farlig lära, en omoralisk och farlig lära att tala om Jesu tillkommelse som man har gjort då i klassisk kristendom då. Här krävs nytänkande, säger man. Här behövs omdefinieras. Och idag säger man då, Jesu död var ingen ställföreträdande död. De som har gått längst, kan man säga, kanske på den här vägen. Det kanske har sagts ännu mer och ännu värre saker som inte vi känner till än. Men det här är alltså dit det leder. Att man förnekar Jesus ställföreträdande död. Vi går tillbaka till några av de här punkterna. När man talar om ett nytt evangelium och en ny kristendom. Att människor vill ha upplevelser, säger man, inte lära. Och då blandar man evangelikalt, ortodoxt och katolicism. Är alltid en blandning. Och här ser vi också ekumeniken. Och tankarna att allt tillsammans. Så påstår man att det är den enheten Jesus bad om, vilket det ju inte är. För den enheten som Jesus bad om, den är grundad på sanningen, på Guds ord.
Amen.
Och då blandar man inte in det som Gud förbjuder i sitt ord och varnar oss för. Och vart leder allt det här? Ja, det är ganska lätt att räkna ut, för det leder ju till romerska katolska kyrkan naturligtvis. Hela apparaten leder dit. Så säger man att man måste kunna lukta Gud och känna, beröra med sina sinnen så här. Ja, det är upplevelser då. Därför så har man ikoner och rökelse och allt det här. För då säger man att då man ska uppleva Gud. Och det är tvärt emot vad Bibeln säger. Andra Johannes brev 1:9. En vers som är bra att alltid ha i sitt hjärta och ha med sig alltså. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Det måste vara bibelbaserat. Inte upplevelsebaserat. Upplevelse, det kan man ha av allt möjligt. Det kan komma från alla möjliga håll. Olika källor. Men det som är bibelbaserat, Kristi lära, står de här. Det är väldigt viktigt. Och vad Bibeln säger då om man tar bort synd och dom. Och vi ska läsa om vad det står om omvändelse i Apostlagärningarna 17:30. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det. Det är alltså Jesus som kom som människa. Sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. Ett erbjudande från Gud till alla människor. Ordet omvändelse. Ja, vad handlar det om? Metanoio, om det nu hur den uttalas på grekiska. Men det är ganska intressant det där ordet. Nu vet vi nog, vi vet ju alla vad omvändelse egentligen är. Men det är intressant att gå lite närmare så där ibland och studera. Det är sammansatt av två ord. Meta och noio. Och då betyder det tillsammans med, eller i sällskap med, betyder meta. Och noeo betyder att observera, att lyssna och uppfatta. Att använda tankarna för att förstå, ta emot och förstå. Lyssna och förstå. Och man kan sammanfatta det här ordet. Att det betyder att man hör, man lyssnar på vad Gud säger. Och att hålla med Gud om det han säger och handla därefter. Så kan man beskriva ordet. Omvändelse. Ordet kommer av predikan som det står. Predikan i kraft av Kristi ord. Ordet kommer av predikan. Och ordet predikan där i Nya Testamentet. Det betyder ju också hörande. Så det översätts ju också ibland hörande. Alltså Guds ord som man hör. Så tar man emot det. Och håller med Gud. Man håller med Gud. Att det är så. Som han säger. Och så handlar man därefter. Så kommer ju ånger och man sörjer över synden och det man behöver förlåtelse för. Omvändelse. Så omvändelse är egentligen en gåva från Gud. Han som drar människor. Gör människan medveten. Men det är vi som tar emot. Det är vi som tar beslutet att ta emot denna gåva från Gud. För att ta emot och få tron på Jesus. Profetier är inte vår angelägenhet, var ju nästa där kommentar. Och då säger Rick Warren, som är en av pastorerna i den här stora rörelsen, en av de mest kända. Ändetidens scenario ska inte vi hålla på med. Det är inte vår sak, säger han. Bill Hybels, en av annan ju känd pastor i detta, han säger profetier är inte vår angelägenhet. Robert Schuller, som kanske är minst lika känd, frimurare 33 graden. Låt inte eskatologi, det är alltså läran om de yttersta tingen eller den yttersta tiden. Låt inte eskatologi kväva ditt långsiktiga tänkande, säger han. Då har man inte förstått mycket, va? Och så talar man om detta att vi ska evangelisera, det är det som är vår uppgift. Det här profetiska och ändestider ska vi inte syssla med, säger man. Vi ska evangelisera, det vår kallelse, det är vår uppgift, det är det mest naturliga när vi följer Jesus. För det kommer från våra hjärtan, det kommer inifrån, att vi vill det. Och det kommer förr eller senare när vi blir frälsta, det bara är så. Man vill dela med sig. Men det står också om att vi ska vara vaksamma. Vi ska vara vaksamma för tiden och vaksamma och ta och lyssna in och se de varningar som vi har fått i Bibeln så att vi inte går fel. Och det var ju också så i Nehemja förresten, när de byggde upp muren, Jerusalems mur. Man hade både mursleven i ena handen, står det, och svärdet i den andra. Det är både och. Och sen var det här om Guds rike kommer genom de kristna i den eukaristiska nattvarden, ja, och ska utbredas över hela jorden. Och den katolska nattvarden, eukaristin, det handlar ju om att man säger att Jesus offras oblodigt varje gång man firar denna nattvard eller mässa. Och att då den katolska prästen har makt att förvandla brödet och vinet bokstavligt till Jesu kropp och Jesu blod. Mm. Och detta är en ren hädelse emot vad Bibeln säger.
Amen.
Därför att Jesus, han fullbordade allt på Golgata. Och det är det nattvarden handlar om, att vi tackar och vi ärar Jesus för det offer som han gjorde och fullbordade på Golgata, på korset.
Mm.
Det är underbart. Och det är inget hokus pokus och det är ingen magi i nattvarden som detta är, som eukaristin är här. Jag vill läsa ett citat här. Det här sa Peter Halldorf 7 maj 2008 på Livets Ord. Han var där ju med på sånt här samtal med Ulf Ekman. Jag har inte intresse av att gå in där här annars, men jag ville se vad de sa, och bland annat sa han så här: det som var en upptäckt för mig när jag lärde känna den tidiga kyrkan, och då menar jag katolska kyrkan, var bland annat detta att kristen var man i en gemenskap. Och det som höll denna gemenskap samman, det var inte en gemensam idé, en gemensam formel, en gemensam lära, utan det var en gemensam handling. Och den handlingen var eukaristin. Eukaristin skapar kyrkan, säger han. Det var mer som sades där som är mer än skrämmande. Mm. Och han är en av företrädarna för detta. Och är ganska vilse idag.
Vilket år var det?
2008. Så jag har skrivit upp varenda ord de sa, han och Ulf Ekman. Som ju var ganska uppenbart vart de är på väg. Och vi kan ju konstatera att en kristendom som inte är grundad på Bibeln, Guds ord, det är en falsk kristendom. Ja, så tar man ju bort då, vill ju omdefiniera det här med Jesu andra tillkommelse, hans återkomst. Och som jag sa innan då, att den här doktrinen då är farlig och så vidare. Då hävdar man att Jesu återkomst inte kommer bokstavligt, som man alltid har lärt då i kristenheten. Det här ska omdefinieras, säger man. Utan Jesus kommer i kroppen, i sin kropp. Och det här är faktiskt precis samma som Let Rain-läran säger. Ja. Där man då till sist kan säga, vi är Kristus.
Mm.
Eller vi är gudar, blir nästa steg. Och den här då, när man säger att Guds rike ska etableras på jorden, att Jesus inte kommer bokstavligt tillbaka utan han kommer i sin kropp. Och hur kommer detta att ske? Jo, säger man, genom eukaristin. Genom den katolska nattvarden. Och vad finns det då för anledning att en del pastorer också i frikyrkor och i protestantiska kyrkor överhuvudtaget börjar säga eukaristin istället för nattvard?
Mm.
Vad är det för orsak? En tillvändning åt ett visst håll.
Ja.
Och också det här med att utbreda Guds rike, så ser man hur de här strömningarna liksom kommer från flera olika håll. Att Guds rike ska bli, överta hela jorden, och detta ska spridas, en maktfullkomlig kyrka. Det är ju samma som Let Rain. Framgångsteologin också, som är väldigt fokuserad, eller helt fokuserad kan man säga, på allting här och nu. Och pengar och girighet och framgång. Och det finns de här samma tankarna som för samman här. En man som har också studerat de här strömningarna en hel del, Alan Morrison, han säger så här: mysticismen, liksom liberalismen, bestrider i sak här en Jesu Kristi ställföreträdande försoning. Det är ganska intressant att se, både liberalteologer men också mystiker bestrider här en Jesu Kristi ställföreträdande försoning. Så säger han också att mysticism är en jag-religion. Ett livslångt navelskådande. Man tillber guden i sitt inre. Till sist tillber man sig själv. Det är ju österländsk religion i ett nötskal. för att få den här tillväxten och för att allt det här ska bli möjligt så letar man ju då efter mänskliga metoder och tekniker då. Det är ju kyrkotillväxt det handlar om som är liksom målet här. Och att göra evangeliet relevant som man säger. Och då kommer det här företagstänkandet också in i detta väldiga paket eller vad man ska kalla det för. Marknadsstyrda församlingar. Och då ska ju kunden vara nöjd. Så att kunden kommer tillbaka. Så lockar man dit någon. Mm. Och vad lockar man med? Om man lockar med det som kunderna vill ha. Mm. Hur vill ni att kyrkan ska se ut? Ja, men då gör vi så. Och så tar man in det. Underhållning. Ja visst, men då ordnar vi underhållning. Och så kommer ju de som vill ha underhållning. Och sen gäller det att fortsätta med detta så att kunden kommer tillbaka. Och så rensas det här bort sakta men säkert som är stötande. Och som då kan stöta människor. De ska komma och bara må bra. På den här vägen förlorar ju kyrkan helt sitt syfte. Helt och hållet. Och det handlar ju om antal och vinst och resultat. Det är ju så det marknadsstyrda församlingar handlar om. Det kan ju sammanfattas i det. Antal, vinst och resultat. Och så bygger människan sitt Babels torn. Som leder bort ifrån Jesus. Som leder till oberoende av Gud. En bred väg bort från honom. Och Roger Oakland, han har sagt så här: måttet på succé för många pastorer idag är hur många som kommer snarare än hur många som lyssnar och lyder vad Gud har sagt i sitt ord. Det liksom, kan man fylla en kyrka då genom såna här ytliga grejer så är det man räknar. Inte att människor kommer för att lyssna på Guds ord. Och här är det ju uthållighet att hålla sig till Guds ord. Det är bättre att vara få som verkligen vill följa Jesus än att vara en mängd ytliga som ändå är på fel väg. I detta är kontemplativ bön, som jag nämnde då, mysticism, är ju väldigt vanligt. Och det är egentligen buddhistisk och hinduistisk teknik. Man koncentrerar sig på andningen och man genom ett mantra så söker man utplåna sina tankar, tömma sitt sinne som man säger, för att gå in i tystnaden och den inre resan. Det är bra termer att komma ihåg. Nu är det säkert så att kanske någon kan använda de här i ovetskap. Och jag menar, en del ord kan man använda på andra sätt utan att mena detta. Men det här är alltså återkommande ord. Gå in i tystnaden och den inre resan. Det är typiska sådana här termer. Och där öppnar man sig för ett nytt medvetande tillstånd. Det är det som kallas paradigm. Som man hör paradigmskifte. Det är vanligt idag man hör om. Det handlar om att få förändra tänkesätt. Men tyvärr är det ju bort ifrån Guds ord det handlar om. Och få kontakt med högre väsen. Som man säger då i hinduism och buddhism. Men då handlar det alltså om demoner. Mystikerna söker genom teknik att uppleva enhet med Gud och på nyttfödelse. Genom tekniker, förstår ni? Mm. Vad lurigt detta är. Vad falskt detta är. Genom en teknik på det här sättet så söker man enheten med Gud. Att förenas med Gud, som man säger. Att skåda Gud, det är också vanligt här. Att uppleva på nyttfödelse. De påstår att de upplever det på nyttfödelse. Men detta är ju inte Gud, detta är ju inte från Gud. Detta är okult. Det är inte på Bibelns väg. Ignatius Loyolas övningar till exempel brukar ju kopplas till detta. Den så kallade upplevelsen, alltså det här nya medvetandetillståndet. Och den här upplevelsen att alla är ett. Och att man förenas med Gud, som man säger. Leder till precis samma som i New Age. När man tror att allt är ett och Gud är allt och allt är Gud. Nej, Bibeln säger ingenting om någon teknik för att komma till Gud. Det står tydligt och klart i 1 Johannes 1 och vers 9 och 10. Hur vi kommer till Gud. Mm. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare. Och hans ord är inte i oss. Mm. Så där ser vi och kan avgöra om man inte vill tala om synd och bekännelse, omvändelse till Gud. Då har man inte Guds ord. Då är det någonting annat. Då är det ett falskt evangelium. Detta som man kallar ett nytt evangelium. Alan Morrison, säger så här, som jag citerade innan, han säger så här också. Den österländska mystiken hävdar att det i varje människa finns en gudomlig gnista. Kanske ni också har hört det där ordet, en gudomlig gnista. Att Gud bor i varje själ universellt. Mystikens mål är att finna Gud i sitt inre. Den universella anden, den yttersta verkligheten. Och detta genom metoder varierar från olika former av bön eller meditation till att använda svampar, kaktus eller andra kemiska substanser som förändrar medvetandet. Det är mer extrema vägar där då. Men det är återigen det här att människan tror sig vara Gud. Som ormen sa till Eva och Adam. Ni kan bli som Gud. Det är hela tiden den där lögnen som återkommer, som finns i allt detta. Att människan ska tro att hon är Gud. Och det som är uppenbart i alla de här teknikerna och metoderna, det är ju att man tror sig kunna uppleva Gud utan medlaren. Medlaren är Jesus Kristus. Enda vägen till Gud. Enda, ingen kommer till Fadern utan genom mig, sa Jesus. Här går man utan medlaren. Så använder man Jesus som ett mantra. Och i de här marknadsstyrda församlingarna, där blir ju Jesus som ett varunamn. Men det är inte att lära känna Jesus. Det är ju något helt annat detta. Har inget värde inför Gud. Om läran, säger man, man kallar det här för en ny reformation. Och jag säger, det är ingen reformation, för det är en deformation.
Amen.
Det är ett avfall från den smala vägen, ett avfall till den breda vägen. Och pastor Rick Warren, han säger, den förra reformationen handlade om läran. Denna reformationen handlar om gärningar. Och hela tiden är det för att komma bort ifrån Guds ord, bort ifrån läran. Så prioriteras och fokuseras på upplevelser istället. På människors planer och tankar. Den förra reformationen var egentligen onödig, säger han. För den splittrade kyrkan i dussintals och hundratals delar. Den nya reformationen kommer att föra oss samman igen. Så ser vi vart det leder, till Rom. Tillbaka till katolska kyrkan med andra ord. Och en annan känd Emerging Church-pastor har sagt, en absolut lära splittrar. I cellgrupperna, för det ingår ju den här cellkyrkostrukturen och G12, och detta är ju väldigt vanligt då. För där kan man lätt påverka alla att tänka lika. Det är som en pyramidstruktur. Där pastorn eller ledarna, aposteln, vad man nu kallar sig, är högst upp och påverkar sitt team. Och sen neråt då i denna pyramid i alla cellgrupper, va? En absolut lära splittrar. I cellgrupperna lär man sig att bli fri från en absolut lära. Det behövs en ny reformation, men det behövs en ny reformation, en äkta ny reformation. Tillbaka till Bibeln. Tillbaka till grunden. True reformation. Luthers reformation, vad handlar den om? Jo, det handlar om rättfärdiggörelse av nåd genom tro. Inte gärningar. Han hade hållit på med detta upprepande. Man kan läsa om hur han kröp upp för trappan och bad Fader vår, jag vet inte hur många gånger, 50 gånger eller om det var mer. Det var mantra. Han hade hållit på med allt det där. Och ändå inte nått någonting. Och så upptäckte nåden. När han fick upp sina ögon. Slöjan drogs undan. Han fick se sanningen. Genom tro. Och tron är en gåva, inte prestation. En gåva från Gud. Och det Luther också upptäckte var ju att Jesus och hans försoningsverk på Golgata är enda vägen till Gud. Och skriften alena. Bibeln är Guds ord. Och skriften alena. Det var honnörsord. Det ska vi ta tillbaka. Eller leva, fortsätta leva i, rättare sagt. Skriften alena, Guds ord. Det förde Luther från mörker till ljus. Och många idag är på väg tillbaka till mörkret. Bort från ljuset. Genom detta, genom dessa rörelser. Ett citat från en pastor i Emerging Church om evangelisation säger så här. Evangelisation eller mission handlar inte längre om att övertyga människor om att tro det jag tror. Han kallar sig ju kristen då. Det handlar mer om delade erfarenheter och möten. Det är den evangelisationen man påstår att vi ska hålla på med. Och inte se, lyssna på och läsa profetier eller se på tidstecken och allt det där har vi inte med att göra. Vi ska evangelisera, säger man. Och vad är det för evangelisation? Det handlar alltså inte längre om. Det ser vi vägen bort. Det handlar inte längre om att övertyga människor om att tro det jag tror. Utan det handlar om att mötas, att byta erfarenheter. Vad säger Bibeln då? 1 Petrus 3:15. Det är Petrus som skrev: Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.
Amen.
Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Det var ju lite om detta och det finns ju väldigt mycket mer att ta upp, men ändå så att vi ser och kan känna igen konsekvenserna och känna igen de här tongångarna och också se vart det leder. Att det leder bort ifrån Jesus. Vad ska vi då göra i denna tid av mycket avfall, precis som Bibeln har förvarnat? Ja, vi ska naturligtvis be. Det vi uppmanade till var bedjande. Det finns många bibelord som uppmanar oss att be och åkalla Gud och be och be för varandra och tacka, komma med tacksägelse inför Gud. Och det andra är att vi ska predika ordet, vi ska vittna om Jesus. 2 Timoteusbrevet 4:2-3. Det var ju det Paulus skrev till Timoteus, som också på den tiden var med om avfall och fick de här orden då profeterat. Det som är troligt är att vi lever i den tiden när de här profetierna fullbordas innan Jesu återkomst. Men det fanns ju också mycket avfall och precis samma, fast i lite annan förpackning på den tiden och på Nya Testamentets tid. Men då så skrev ju Paulus till Timoteus: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Kanske var det tufft för Timoteus att ta emot det här budskapen och varningarna och allt. Hur det kommer att bli. Hur människor kommer att hålla sig till villoandar och onda andars lärare. Det är fruktansvärt jobbigt att ta emot sådana budskap. Men så uppmuntrar Paulus Timoteus: predika ordet. I tid och otid. All undervisning. Till det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran, utan efter sina begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Och det viktiga här var att predika ordet. Vittna om Jesus. Allt Guds rådslut. Och vi ska kämpa för tron. Vi uppmanas att kämpa för tron. Och här förstår vi att det handlar om läran. I Judas brev 1:3. Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Det är en lära, det är en undervisning, det är ett budskap, det är sanningen. Tron är grundad på sanningen. Fortsätt kampen för den tro, den lära som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer, om dem är det redan för länge sedan skrivet att de ska drabbas av domen. Gudlösa som det är förvanskar dem vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår enda härskare och Herre Jesus Kristus. Det är också frukten av detta, att man accepterar, som jag läste upp i början där, som vi ser konsekvenserna av detta. Man accepterar den ena synden efter den andra, som Bibeln kallar synd. Vi vet ju alla det här uttrycket, en billig nåd. Som innebär att man ursäktar synden och man bortförklarar, man sopar under mattan. Och Petrus skriver också i sitt första brev i kapitel 5 att vi ska se till att vi står i Guds rätta nåd. Guds rätta nåd. Det är ingen billig nåd, det är ingen ytlig. Utan det handlar om bekännelse, omvändelse, och så får vi förlåtelse. Amen. Full förlåtelse. Omvändelse, det var ju detta att vi håller med Gud. Vi kallar synd för synd. Det bekänner vi. Om Gud förbjuder kontakt med de döda, då sysslar vi inte med sånt. Amen. Och har vi gjort det så bekänner vi det som synd. Tar avstånd ifrån det och vänder oss bort ifrån det och vänder oss till Gud. Och Gud förbjuder österländskt väsende och hednisk religion mycket tydligt i Bibeln. Då tar vi avstånd ifrån det. Och ikoner och andra bilder, avgudabilder. Vi ska inte göra någon bild. Det är budordet i 10 Guds bud. Det har man ju tagit bort. Men judarna har ju det. För de har ju gamla testamentet. Det står ju mycket klart och tydligt att man inte ska göra någon bild. Varken av människor eller djur eller något annat skapat. Varför? Därför att människan har en benägenhet att börja tillbe sådana bilder. Och det är precis det man gör. Till och med tror att man kommer närmare Gud med hjälp av ikoner. Och Gud förbjuder sånt. Eller girighet och all slags avgudadyrkan som vi får göra upp med. Och vi ska hålla oss vakna och förtrösta på Gud. Apostlagärningarna 20 från vers 29. Paulus då, innan han lämnade dem och tog avsked, hade sån nöd och hade varnat dem för vad som skulle komma. Det kom ju också senare. Genom kyrkofäder och mystiker och okkultism och gnosticism som redan fanns då. Och katolska kyrkan så småningom, det är samma idag. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlyssna vargar komma in bland er. Eller ulvar som det står i gamla översättningen. Och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungar över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. Det var Paulus ord, och det är lika aktuellt idag. Lika aktuellt idag. Vi byggs upp av Guds ord. Guds nåderika ord som man skriver, så att vi får en arvslott som väntar, som Jesus har berättat för oss alla. Vi har fått en pant, försmak på arvet, men det väntar mycket mer som vi inte ska gå miste om. Vi ska be, vi ska predika Guds ord, vittna om Jesus. Vi ska kämpa för tron som vi har fått, läran, Kristi lära, och vi ska hålla oss vakna och förtrösta på Gud. Det är vår uppgift i den här tiden.